Jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 16, vers 1-13. Han sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denna beskyllde för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra, så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig i dig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete, då sa han. Här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet.
Tack Gud för att du är med oss alla dagar, alla stunder, varje minut är din stund, din möjlighet. Amen. Han hade haft allt. Han hade haft frihet. Han hade haft pengar. Han hade haft förtroende, anseende. Och i ett enda penndrag, i ett enda svep, så föll det samman. Grundvalarna för hans trygghet, hans identitet, smulade sönder inför hans egna ögon. Och det var helt och hållet hans eget fel. Det är lätt att förstå desperationen. Det är lätt att känna med förvaltaren om man har fått sina grundvalar söndersmulade. Om det som man har förlitat sig på plötsligt viker undan, ger vika. Det kan handla om kroppen. Det kan handla om ett jobb som man trodde var säkert. En vän, en älskad. Ja, det finns mycket som är så viktiga delar av våra liv som vi lutar oss mot. Ibland så smulas det sönder för att det är vårt eget fel som är förvaltaren. Men ibland är det ju inte vårt fel. Ibland är det bara livet. Och frågan som han ställs inför, det är: vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra av det här? Han har fortfarande en liten möjlighet. Stämplarna är kvar. Han kan fortfarande skriva under saker en liten tid till, så han kallar till sig låntagarna, skriver ner deras skulder, och därigenom så får han lite kontakter att använda sig av när han mister sitt jobb. Trixigt, fixigt, jag menar, självbevarelsedriften, desperationen driver honom till detta. Det märkliga är ju att hans chef, den rike mannen, ja, han ger honom beröm. Precis på slutet av sin anställning så gör han en massa saker självsvåldigt som egentligen betyder att chefens tillgångar minskar. Men han får beröm av chefen. Intressant, va? Konstigt. Varför? Ja, det här är man fortfarande lite oenig om, så att säga. De som försöker utreda varför blir det så här. Men det vi vet, det är att den rike mannen, chefen alltså, han som är ägare av hela företaget, det är inte så att det här är liksom som man brukar göra. Det är fortfarande så att förvaltaren betraktas som ohederlig, trixig, fixig, så. Men det är någonting som får honom att ändå säga: det här var klokt gjort. Och det kan vara det att chefen inser att, ja, men här har förvaltaren, han har liksom sett på situationen, gjort en bedömning och agerat rationellt för att liksom värna sina intressen. Och det, ja, men bra jobbat. Street smart. Men det är också det att när vi tittar på beloppen, 100 krus olja, 100 tunnor vete, så märker vi att det här är belopp som är väldigt, väldigt stora vid den här tiden. Väldigt stora. Vi snackar årslöner. Så att när förvaltaren skriver ner lånen så är det antagligen att återställa liksom rättvisa förhållanden. Det var fråga om ockermässiga lån. Uppblåsta lån. Där människor utnyttjades för att de hade varit i en prekär belägenhet. Så kanske det är också det, att han faktiskt i sin egen kärlek och självbevarelsedrift väljer att göra någonting som återställer rättvisa, som är rättfärdigt. Det kan vara en anledning till att, ja, men det var klokt gjort. Och så slutar historien där. Vi vet inte om han får tillbaka sitt jobb för att han var så smart, eller om han liksom får jobba vidare med sina nyvunna kontakter. Ha. Vad ska vi använda det till idag? För att använda detta i våra liv, i vår kyrkas liv, i våra egna liv, så behöver vi få fatt i: vad hörde Jesu publik när Jesus drog den här liknelsen? Vi måste gå den omvägen. Och då finns det en liten nyckel i texten. Och ni känner säkert igen den här. Alltså att när Jesus talar om en förvaltare, och en förvaltare som ofta har misskött sig med en rik mans eller en ägares ägodelar, då syftar det ofta, det är liksom en bild som används genom hela Bibeln, Gamla testamentet, den judiska Bibeln och i Jesu undervisning, så syftar det ofta på Israel, det judiska folket. Hur då? Jo, det judiska folket hade ju anförtrotts, hade ju fått ett kontrakt, en gåva att förvalta Guds rättvisa, Guds gåvor, Guds lagar och regler. Guds härlighet skulle bli synlig genom det judiska folket. De skulle vara staden uppe på berget som inte gick att dölja. De skulle vara ljuset som sken för världens folk. Så att världens folk fick fatt i. Det finns en gud som står över alla andra gudar. Och han är så här. Men det verkar som att folket redan från början envisas med att falla ifrån. Och att inte ta det här ansvaret att förvalta gåvorna. Att representera Gud. Att de inte gör det på ett tillfredsställande sätt. Och så är Bibeln en historia inte om ett perfekt folk. Utan om ett folk som vänder ifrån. Och som måste vända om igen och igen. Det är väldigt spännande. Kristendomen är inte en ideologi som andra som kan användas för att skydda det egna folkets självförståelse. Utan tvärtom så används alltså tron och Gud anklagar gång på gång folket för att missa sitt uppdrag. Missa sin kallelse. Det är väldigt intressant att leva med en tro som är så självkritisk. Och det är samma sak här. När Jesus drar den här liknelsen, den här berättelsen, så är det en anklagelse till det judiska folket och kanske ännu mer det styrande skiktet. Eller vissa grupperingar som hade sagt, vi vet vad Gud vill. Så här ska man leva, så här ska man göra för att vara en riktig jude, för att vara en riktig troende. Och då säger Jesus, men ser ni inte? Ni har ju försnillat. Ni har ju missat. Och ni är påkomna. Det ser ju alla. Att det här har gått fel. Det är inte Guds rättvisa som visas genom det samhälle som ni leder och har byggt upp. Och vad ska ni göra nu? Hur ska ni tänka nu? Det är den frågan som ställs här. Förvaltaren säger, vad ska jag göra nu? Jo, det Jesus antyder här, det är ju att ja, men, om du nu har missat det här fina uppdraget, så var åtminstone schysst mot andra människor. Återställ rättvisan. Gör det som är rättfärdigt och rätt. Ja, visst. Vi kommer inte ifrån egenkärleken och självbevarelsedriften liksom. Men gör åtminstone det som är rätt mot andra människor. Det var klokt agerat. Ni måste se hur läget är. Då skulle Herren kunna säga, det var klokt gjort. Ja, det var det som Jesus liksom ganska anklagande säger till den tidens religiösa elit. Har det någonting att säga oss idag? Har vi på något sätt försnillat, tappat bort uppdraget att representera Guds rättvisa, Guds härlighet, Guds gåvor och budskap till världen? You tell me. Jag vet inte. Jag vet att det är en fråga som kyrkan alltid måste ställa sig. Som alltid finns där. För uppdraget är så stort. Gåvorna är så stora, så omfattande. Har vi förvaltat detta tillräckligt väl? Eller är staden uppe på berget inte synlig längre? Har det hamnat någonting över lampan? Ett sädesmått eller en bunke eller någonting så att världen inte ser Gud. Den frågan måste man ju ställa sig. Och budskapet, ja men var åtminstone schysst mot andra människor. Och han är ju hård här. Han säger ju, ja men det här är ju självklart. Alltså det fattar ju till och med världens människor att man tar hand om varandra. Mer än ljusets människor som inte tar hand om varandra. Är det så att ljusets människor inte tar hand om varandra på ett helt självklart sätt? Älska varandra. Har vi misslyckats med det? Det är värt att fundera på nere vid delikatobollen. På mingelfikat. Och när vi diskuterar det med varandra, för det behöver vi göra om vi ska ta det här på allvar. Då finns det några ledtrådar i texten. För nu har vi egentligen bara pratat om första halvan. Sorry. Om du trodde att vi var på väg mot slutet. Det var bara första halvan. Sen kommer ju de här orden som staplas på varandra. Jag säger det. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte var trogna i frågan om den ohederliga mammon, den vill du anföra det som har verkligt värde. Om ni inte var trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge det som ska tillhöra er? Det kommer några sådana par, litet och stort och eget och andras och verkligt värde. Det här är ledtrådar för den som vill förstå hur ska vi nu ta den här anklagelsen, frågan, uppmaningen, inbjudan på allvar. Det första vi måste förstå det är att evighetens hyddor, det som är av verkligt värde, det är inte skilt från den ohederliga mammon. Alltså det som sägs här, använd den ohederliga mammon för att skaffa er vänner i evighetens hyddor. Det finns en direkt koppling mellan det vi gör här, det vi har här och himlen, evigheten. Den ohederliga mammon, vad är det för någonting? Det är väldigt konstigt språk egentligen. Mammon, många av er förknippar det med pengar. På den tiden betyder det helt enkelt det som är liksom egendomar och resurser som man förfogar över. Men som ofta förfogar över en själv. För det är ofta så, mammon liksom utöver ett ägarskap på oss själva. Så det som är våra tillgångar, använd det. Därför det är kopplat till ditt eviga väl, till evigheten, till himlen. Alltså, kristen tro, så som Jesus beskriver det här, där är inte det andliga här och det världsliga här. Det sitter ihop på ett liksom makalöst sätt. Använd den ohederliga mammon för att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor. Det sitter ihop. Hela ditt liv sitter ihop med himlen. Med evigheten. Wow. Från det att du går upp till att du går och lägger dig. Varje stund sitter ihop med evigheten. För det är ju det som är ditt. Du kan vara hur fattig som helst, men du har i alla fall tid. Det är också en mammon, något som tillhör dig. Något som du kan välja att förvalta på något slags sätt. Ofta, de flesta av oss har ju ännu mycket mer tillgångar än bara tid. Vad gör vi av vår tid? Vad gör vi av våra tillgångar, våra resurser? Det är den frågan som ställs här. På sin spets. Och för att vi ska som, ta oss närmare så ska vi använda de här orden. Det lilla, det stora, andras och eget. Vad är det för ord? Konstiga ord. Vadå litet, vadå stort, vadå andras och det eget? Jag tror att de här orden, de är perfekta för oss. Därför att vi delar upp våra liv i det lilla och det stora, i andras och eget. Och vi försöker få våra liv att bli så mycket som möjligt om det stora och vårt eget. Och vi försöker undvika det lilla och andras så mycket det går. Jag vet inte om ni håller med mig, men jag märker mig hos mig själv att det där är för litet. Det där är inte mitt uppdrag. Det där är för värdelöst. Det är för oviktigt. Det får någon annan ta hand om. Min fru, eller mina barn, eller någon kollega, eller någon som är anställd för det. Därför det är ju så att vi lever i ett samhälle som är professionaliserat och ekonomiserat. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi har satt värde, ekonomiskt värde, på nästan allting. Så att någon kan göra det jobbet. Så att någon kan ta hand om mina barn och få pengar för det. Så att någon kan städa och få pengar för det. Så att någon kan laga min mat. Någon kan ta hand om min mamma och få pengar för det. Det är ekonomiserat och professionaliserat. Och det ska vi vara tacksamma för. Det är en enormt viktig utveckling. Speciellt när det gäller det som traditionellt har varit kvinnors områden. Som har varit osynliggjort, som inte har synts i några pensioner och så vidare. Det är en bra utveckling. Men den har också ett gift i sig. Därför den kan göra att vi börjar tänka på uppgifter som att med det här borde någon få betalt för. Det här borde någon göra. Och problemet är, det är inte så det funkar. Allt kan man inte få betalt för. Och allt kan man inte anställa folk för heller. Så när vi tittar på de stora problemen idag. Det finns, menar många, en psykisk ohälsa. Hur ska hälso- och sjukvården sköta det här? Hur ska skolan jobba med det här? Vi har inte resurser. Vi måste fram fler resurser. Den frågan ställs samtidigt som ett intressant ord letar sig in i föräldrars vokabulär. Ordet är egen tid. Jag har rätt min egen tid som pappa. Är det något konstigt med det? Ja, kanske är det något konstigt med det. Om det är så att jag har bildat en familj. Det är min egen familj. Men jag behöver få ledigt från min familj för att ha egen tid. Tiden med min familj, den är inte tillräckligt egen. Om den inte är egen, vad är den då? Den är någon annans tid. Jag ger av min tid till någon annan som inte är min egen. Fast den är min egen familj. Alltså, det smyger sig in någonting som jag vet inte om ni är med mig, men jag trevar efter att vi har ett samhälle där på något sätt så är det vissa sysslor, vissa människor som inte blir tillräckligt mycket värda. Som inte prioriteras, för det är inte tillräckligt intressant, det är inte tillräckligt meningsfullt för mig. Det tillhör inte mitt projekt, det får någon annan ta hand om. Och det är ju svårt med den psykiska ohälsan. Det är svårt att liksom greppa det. Jag är inte inom det facket, så jag ska inte liksom försöka. Men det som många vittnar om i fältet, det är att många ungdomar bara vill vara med en vuxen som inte är elevassistent. Som kanske inte är lärare eller psykolog eller vad det nu kan vara. Man vill bara vara med vuxna. Ha en vuxen som ser en. Sorry, jag har min egen tid. Jag ska iväg med kompisarna och vandra i fjällen. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vi ska vandra i fjällen. Det sitter några här som precis har gjort det. Men jag hoppas ni liksom kan förstå någonting av vad jag trevar efter. Är det så att vi får ett samhälle där vissa saker liksom inte tillräckligt mycket värda. Och där barn och ungdomar är en del av det. Jag vet inte. Och där vi vill göra det stora. Det som är meningsfullt. Det som är mitt projekt. Och så får någon annan ta hand om det som är andras. Är det så, om vi slutar tala om samhället och pratar om kyrkan. Är det så att det är så i kyrkan också? Någon som jobbade mycket med kyrkor sa att om han skulle få tag på om det här var en välmående kyrka eller inte, när han kom innanför dörrarna, då lyssnade han till första hand på de enastående predikningarna eller på de fantastiska solosångerna. Nej, då gick han in på toaletten. För om toaletten var välskött, ja, då är det antagligen så att det här är en kyrka där man inte skiljer på det lilla och det stora. Där man är trogen i det lilla och trogen i det stora. Där man inte skiljer på eget och andras. Därför det är ju konstigt det här med toaletter. Det är ju aldrig min uppgift med en toalett. Hur ser toaletten ut här nere? Jag gick inte in på damernas. Det blir lätt konstigt. Men herrarna såg helt okej ut. Men vi får ju erkänna att det är inte så att vi får säga nej till folk som vill städa. Ni som är basgruppsledare, det är inte så att ni får säga nej, men vi har kö här, du får städa och vänta tills det blir en plats ledig. Så är det ju inte. Är det för litet för oss? Är det inte mitt? Är det inte min kallelse? Är det inte mitt projekt? Kanske. Men vi älskar ju sammanhang där det inte skiljs på det lilla och det stora. Det är som att komma till himlen. Det sitter ihop. När vi kommer till ett sammanhang där man märker att nej, men här är det inte mitt och de andras, det lilla och det stora, då trivs vi. Och det kan märkas i det verkligt lilla. Gå och köp en glass. Om den som står i glassståndet bara är där för att få lite pengar för att den ska ut och resa. Det här är inte min egentliga grej. Du märker det. Eller om det är någon som, men nu är jag här. Den här platsen ska bli som himlen. Den som kommer och köper en kula glass ska känna att den får ett fantastiskt bemötande. Är församlingen en plats där man känner att man har kommit till himlen? Där det inte görs skillnad på folk och folk. Där det inte finns litet och stort. Det är en fråga vi behöver ställa oss. Jag vet att jag sträcker på ert tålamod. Jag skulle bara vilja lyfta fram en plats i församlingen där jag tycker att det här blir så tydligt. Bara för att hjälpa vår fantasi. Så att det inte bara blir anklagelse. Men jag är så glad över att vi har en second hand butik i vår kyrka. Det finns säkert någon här som går dit varannan lördag eller varje lördag och hjälper till. För vad är second hand butiken? Det är ett ställe där det inte är litet och stort. Där alla saker lyfts fram och kan få ett nytt värde. Det är ett ställe där man inte gör skillnad på folk och folk. Där kan människor som kanske inte har hittat sitt projekt, som inte har blivit värdefull för de stora investerarna, där kan de hitta en plats och blomma och ge. Second hand-butiken är ett ställe dit du kan komma och du kanske har varit och bara få vara. Du måste inte köpa. Det finns inte så många sådana platser i vårt samhälle idag där du inte liksom, där du får vara utan att köpa. Men du kan komma dit och bara möta människor som vill umgås. Bara vara där. Se dig en stund. Det är inte litet och stort. Det är inte eget och andras. Det är en liten bit av himlen. Ja. Amen.